Första måndagen i mars med drygt 20 matcher kvar per lag i kampen om de 16 slutspelsplatserna i världens bästa hockeyliga NHL. Vi tänkte syna det en vecka kvar till trade deadline, prata rookies och så ringa upp Per Ledin uppe i Norrbotten för att prata talangutveckling. Ni förstår ju själva, det blir en härlig start på veckan och glad att ni är med oss här i Godmorgon NHL som ju visas och syns och hörs även som podcast varje måndag och fredag. Och den här måndagen tillsammans med Erik Granqvist och Jakob Josefsson som vi säger stort grattis till!
Ja, tack så
mycket! År i helgen, 34 år!
Ja, igår, 34 år. Så nu börjar man känna sig gammal.
Gammal?
Ja, gammal. Kanske, jag vet inte Erik, kommer du ihåg vad du gjorde när du var 34 eller...
Jag var i Indien och mediterade, tror jag.
Ja, det var det, ja.
Men du är ju evigt ung. Jag vill säga grattis till dig och så grattis till Sundling och Andersson.
Ja,
alltså
precis.
Två VM-guld. Alltså ja, vilken helg. Ja, och fint. Sen så ville jag då bryta in med lite tråkigare grejer.
Vad tänker du
då? Jag var uppe hela natten och såg Markströms comeback. Ja. Han spelade jättebra, Markström. Det blev förlust för Devils, men... Jack Hughes ramla in i sargen lite som hände dig 2011, minns du det?
Ja, det minns jag tyvärr. Utan jag såg den situationen och tänkte oj, det där ser väldigt likt ut den skadan jag åkte på. Jag bröt nyckelbenet, så det kan ju vara det utan att veta exakt säkert såklart. Men ja. Det såg misstänkt
rakt likt
ut. Rakt
in i sargen.
Jag håller tummarna för Jack Hughes.
Då är det två stycken Hughes-bröder på skadelistan. Quinn är ju där i Vancouver nu då, anslutet av lillbrorsan i Devils. Tråkigt. Såklart, vi håller koll på det och mycket annat som har hänt under den här intensiva hockeyhelgen. Det är inte bara skidor som pockar på uppmärksamheten utan även hockeyn. Det var nästan 95 000 åskådare på Ohio Stadium för att se Detroit möta Columbus i en viktig match utomhus. Men det nästan allt präglades kring familjen Gaudreau. Johnny Gaudreau, hans bror Matt, som ju tragiskt förolyckades i augusti, och familjen var på plats för att se det här. Det var fint, Erik.
Ja, det är rörande bilder. Meredith och barnen och Monahan går där bredvid också. Som du sa, 95 000. Det är näst flest åskådare genom tidigare på en NHL-match.
Ja, det var 105 000 2014. Då var det också Detroit. De mötte de Toronto. Men den här matchen utomhus, Jakob, det var två oerhört värdefulla poäng som Columbus tog i slutspelsjakten.
Ja, men det var så mycket mer än bara en utmatch. De här två lagen kampas ju i princip om samma position i serien också. En slutspelsplats. Så nu börjar vi komma in på upploppet i NHLs grundserie. Och du ser här, misstänkt hög klubba där på Danforth mot Edvinsson, va?
Får jag säga en solklar hög klubba som domarna missade. Och det blev ju... Ja, det var ju en 4-poängsmatch. Och Columbus, vilken säsong de gör. Den här tragedin runt Matthew och Johnny Gaudreau. De har samlats runt det. Och Merzlikins i mål rädda 43 skott. Så ja, det var en rörande och vacker kväll. Och du vet under Four Nations också hur mycket de hyllade bröderna Gaudreau.
Ja, det var väldigt mycket Gaudreau, framförallt och Johnny med tröjan där i omklädningsrummet efter varje match som USA spelar, så gav man den då till den främsta spelaren i laget. Så att det sätter stor prägel fortfarande och ska ju så göra. Om vi bara stannar lite vid det som var på isen där, de här förutsättningarna att spela utomhusmatcher i NHL. Du har ju gjort det två gånger till och med.
Två gånger till och med, ja. Absolut.
En Winter Classic med Buffalo. Vad kommer du ihåg?
Jag tar en utvisning i övertiden 3-3 och det...
Va? Det där var ju ingenting.
Nej, vad är det då för domare egentligen?
men om vi bortser från utvisning, det här var ju en match som var väldigt tajt mot Rangers. Rangers vann efter
fallet,
men
ändå.
Men just fenomenet utomhusmatch och spelare där borta?
Ja, men det är någonting extra, absolut. Dels är det någonting som bryter av den här serielunken. Man får... samlas familjer, syskon, vänner, flyger ofta in till de här matcherna. De får en inblick i hur ens vardag är, brukar få följa med på träningar, bo på hotell tillsammans, äta samma pregame meal och allt sånt där. Så att det blir så mycket mer än hockeyn, och någonstans är det ju till för att liksom ta tillbaka hockeyn till sina rötter. Att man, när man börjar spela utomhus på sjöar och utomhusrinkar, och det... men det är otroligt roligt och jag är glad att ha fått vara en del av två stycken i alla fall.
Och just PR'en för hockeyn också, när det kommer nästan 95 000 åskådare till en NHL-match. Erik, vad ger det ligan?
Ja, det är det. Batman och bossarna och hela ligan vill att det ska bli något annorlunda och skapa ett intresse runt det. Det här blev ju en supersuccé, liksom Four Nations, som också är för att bredda intresset och öka intresset för världens häftigaste sport.
Lite taskiga bilder där utvisning som Rangers mål. Du har gjort något annat utomhus också som du minns kanske ännu bättre.
Ja, nej, men jag har förlorat båda. Men min första med New Jersey Devils där, då minns jag att jag hade varit borta några matcher. Och sen kom jag tillbaka just i den matchen och då fick jag spela med Jagr och Sajak i första kedjan. Där, och det var ett lite bättre minne, om man säger så.
Ja, men häftigt att ha varit med om det. Du också varit med om utomhusmatcher.
Ja, två gånger med Färjestad. En gång i Göteborg, då vann Frölunda. Och en gång i Karlstad, då tog vi revansch då på Frölunda. Så väldigt häftigt. Och jag gillar ljudet också. När man
låter det?
Speciellt ljud. Och lukten och det, atmosfären, det är tillbaka till rötterna när man var liten kille.
Ja, som jag minns också, det var så extremt kallt båda de gångerna man spelade. Så att när man var på isen var det nästan kallare när man satt i båset.
Det blev lite uppvärmt.
I båset hade de lite rumpvärme och ryggvärme på bänkarna och sådär. Så man fick nästan komma in på bänken och värma sig istället för tvärtom.
Och så viktigt att måla sig på kisen.
Vad snygg du var där också.
Ja, det var, jag vet inte vad det gör, om det gör någon skillnad, men det är så coolt.
På tal om att måla, en annan som har målat och gör det flitigt just nu, det är ju Leo Carlsson i Anaheim. Efter Four Nations har någonting hänt med den långa svenske, för han briljerade ute. Två nya fullträffar i lördags.
Ja, det har varit stekhet efter Four Nations, och han står verkligen och känner igen, och det blir som att han fått ett litet genombrott den här säsongen nu. Han gör poäng och ser väldigt självsäker ut där ute. Liksom, han har fått upp den här pondusen och självförtroendet, så allting sker naturligt och han får spela i bra situationer.
Yngsta spelarna av alla, 20 år i Four Nations-turneringen, de fyra lagen som var där. Och att vara runt de här superstjärnorna verkar ha gjort den här speciella begåvningen gott.
Ja, Peter Forsberg, en kollega, hyllar honom väldigt mycket och sa att det här är ju en given spelare som Tre Kronor ska bygga kring. Mm. Vad ser du i framtiden kring Leo Carlsson? 13 mål han är uppe på nu.
Ja, men jag ser en första center i Tre Kronor. Jag ser att han kommer bli jätteviktig i OS i Milano om ett år. Jag ser att han kommer att kunna bli folkkär i Avicii Arena i maj. Var det då 9-25 maj när Tre Kronor ska jaga ett VM-guld igen? Och vi ska komma in mer på Leo Carlsson och de här talangerna. Men jag tyckte de behandlade honom dåligt i fjol. Att de inte lät han spela varenda match. De vilade honom varannan match. Och när han var i jättebra form, nej, nu ska du in i gymmet och köra. Det var inget bra upplägg. Jag tror han hade mått bättre av... Det är lätt att vara efterklok, men nu är det kul att se honom blomma ut.
Ja, det är det verkligen. Och han gör mål nu och är uppe på 13 fullträffar. Som sagt, Anaheim som ju jagar slutspel, men ser ut att missa detta. En som jagar och gör det nu varenda kväll med den här stora lampan efter sig, Alexander Ovechkin. Vi pratade mycket om honom i fredags och det här rekordet mot Gretzky. Just nu så är det alltså 11 mål kvar till han är förbi Wayne Gretzky. För han gjorde ett mål till här i mötet med Tampa, matchen du kommenterade, Erik. Men Jakob, vad säger du när du får lägga ord på Ovechkins måljakt?
Ja, vad ska man säga? Det är svårt att förklara. Den här killen gör mål. Alltså han är född till att göra mål. Du ser här, det är liten slumppuck som någonstans bara hamnar vid hans blad. Och när han hamnar vid hans blad i de här situationerna, då blir det mål. Och han har gjort det i 20 år i världens bästa hockeyliga och kommer fortsätta göra det så länge han spelar.
Hur stort är det här i dina ögon då? Det är 11 mål kvar. Han har 22 matcher kvar att spela den här säsongen, ska jag säga också. Nej, men
det här är ett rekord som man pratade om bara för några år sedan. Det var helt omöjligt att slå. Det är ingen kommer slå Gretzkys målrekord någonsin i NHL, men nu är vi här och jag tror Ovechkin kommer förmodligen slå det redan i år. Mm. På kanske färre matcher än vad Gretzky också gjorde när han hade gjort sina mål där. Så att, det är extremt stort, och jag tror inte bara för Alexander Ovechkin utan för NHL som liga och Washington som lag. Jag menar, att han slår det rekordet, det kan ju nästan motsvara alltså i PR-värde som att man vinner Stanley Cup. Mm. Det är ett rekord som alla trodde var omöjligt att slå.
Vad minns du från när du mötte Ovechkin? Vad ni tänkte och vad du tänkte när du mötte honom första gången?
Men Ovechkin, när jag kom in och mötte honom första gången, då var det ju, man hade sett honom när man var liten i princip. Det är någonting man pratar om inför varje match. Powerplay Ovechkin, han står på den här positionen.
Ja, ta bort det,
låt han inte skjuta. Och om man får skjuta, försök stå i vägen. Men någonstans har ju alla lag vetat om det i alla tider. Och ändå så lyckas han göra mål om och om igen från just den positionen. Så att det är otroligt imponerande och det är svårt att stoppa han.
Ja, så är det verkligen och det går nog inte att stoppa han från det där rekordet. Alltså 11 mål som återstår. Vi följer den här jakten, Erik. Du är övertygad om att det kommer ske den här säsongen?
Ja, när du var kapten i Djurgården och var ute och briljera på svenska isar, då pratade du och jag i Viaplay Hockey Podcast och då var jag tydlig redan för 4-5 år sedan att han kommer slå rekordet, för han är ju så sällan skadad. Nu har han ju varit fick den här frakturen i år och var borta en del matcher, men han kommer enligt projektionen slå det redan i april. Och då kommer Gretzky vara på plats i arenan.
Ja, det kommer han säkerligen vara, för det är väldigt stort där borta i Nordamerika, den här jakten för The Great Eight. Vi jagar vidare också med det svenska insatser. Det är inte bara Leo Karlsson som har briljerat i helgen. Glädjen att se att han var tillbaka på is nu, Filip Gustafsson, efter den där frånvaron. Han lämnade i Four Nations också och han höll nollan direkt.
Ja, jättekul. Han blev ju krasslig och sjuk som så många andra där i Four Nations. Och nu var han tillbaka frisk igen. 28 räddningar för sitt Minnesota Wild när de vann mot Boston som tycks vara längre och längre från slutspelet.
Ja, de är det. Och några andra som har jagat för att försöka få vittring, det är ju Raquels Pittsburgh. Och Raquel hittar målform igen. Hade ju den innan Four Nations. Nu har han återfunnit den, 2 nya fullträffar igår.
Ja, men han har haft en briljant säsong tillsammans med Sidney Crosby. Mm. Och går mot en av sina bästa säsonger på väldigt, väldigt länge.
Ja. Och 500 poäng har han gjort nu.
500 poäng, om du säger. Han har haft en fantastisk karriär, Rickard. Och han blir bara bättre med åren, verkar
det
som.
Och det är mäktigt. Jag pratade med hans pappa Rolle Raquel inför matchen igår. Och han sa att Rickard hade en superbra sommar, så kom in i säsongen väldigt vältränad. Blir ju ratad där inför Four Nations i början på december. Men han tog det som tändvätska. Mm. Och sen dess har han ju varit en av de absolut bästa svenskarna i NHL.
Ja, 28 mål nu då. Och Rolle Raquel, vilket namn var det? Ja, det är Richie Puss här på radio. Jag älskar att betygsätta.
Det är sjua.
Här får ni betygsätta också, när William Nylander gjorde på det här viset.
Ja, I might. Först skater han förbi, nämnde Raquel i egen zon där, och sen så ser man hans tålamod med pucken och hans kyla. Han väntar in, sneglar mot målet och ett rappt skott utifrån tån på bladet där.
Alltså det ser så enkelt ut.
Det ser så enkelt ut.
Hur kan han få den farten på skottet? Det ser inte ut som att ta i någonting.
Nej, det är bra teknik.
Ja. Det är som när du spelar golf, Erik. Det ser inte ut som att du tar i så mycket. Men det står långt.
Jag ska köpa grafitskaft så jag får bättre svung. Nej, men så här är det ju. Alltså, Nylanders, han har ju sånt glid. Och just när han gör den här 90-gradssvängen och tar sig ifrån sin försvarare och sen åker över centrallinjen och skjuter tillbaka mot strömmen, det gör det att det blir svårt. Ja, Blomqvist i mål ska ta den. Men det är mycket svårare att utföra det och rädda än vad det ser ut. Eller vad säger du?
Ja, men verkligen. Och skottet där blir ganska maskerat också. Han åker med och så bara snabbt.
Quick release.
35 mål nu, 2 i skytteligan i hela NHL. Det är fina siffror det på William Nylander. Tror ni att han hade tröjan på sig i intervjuerna efter matchen?
Nej.
I mean, I think we started good and then second half of the first period wasn't too good, but it was a lot of back and forth and I mean sometimes you need to win those games.
What do you see in overtime?
Yeah, I mean, just took the space that was given to me and just, you know, shot it, so went in, so it's nice.
What would you say about the group that you guys are able to win these type of games, you know, post Four Nations, remain undefeated, and there are times where, as you say, it may not be. Yes.
Yeah, no, it's good to win those games. I think, I mean, that's a positive thing that you can take away from it. Even though we're not playing great, we're still able to win the game. So that's what I think we just got to build off of.
What are you thinking when Nyes goes in on that breakaway at the end of the second?
I mean, I thought it was in right away, but that was so tight. I mean, it's crazy. What was it, one millisecond?
Quite.
Yeah, that's crazy.
What are your thoughts on Austin passing Daryl Sittler and moving second all the time in goals for the Leafs?
Yeah, I mean, that's incredible. I mean, you know, the incredible goal scorer that he is. So it's a lot of fun to see him. And I mean, he has scored an incredible goal tonight, 5-0, so it's nice.
What's it been like to be on a road trip this long with the group? Like, you guys have only had like one or two offs for most of the season, but here this has been like a whole week with the team.
Yeah, I mean, I think for me, Austin and Mitch, it's been like four or five weeks. It's been crazy. And we're going home for one game and leaving again. But yeah, it's been a lot of fun. I mean, to get that time to spend with the guys, you're able to do more stuff together on the road when you have that longer road trip. So I think it's been great for our team.
Ja, googla harmoni så finner ni William Nylander med mikrofonerna där och är så omtyckt som han är. Journalisterna berättar att det är alltid roligt att träffa William, för man vet inte riktigt vad man får. Det kan vara korta svar, eller det kan vara långa, det kan vara en glad, eller det kan vara en konfunderad.
De får vara på tårna där.
Ja, verkligen. 50 mål, möjligt. Är det 35 nu?
Ja, men det är det. Vi hade projektet till 48. Ja. Vad sa du, Erik?
Mm, 48.
Ja, så att, absolut. Med några bra matcher i rad, få några tvåmålsmatcher, tremålsmatcher, så då är det absolut möjligt.
Ja, varför inte? Ja. Håkan Loh var ju med i Bandit i helgen och ylade som en varg. Och han är ju den enda som har gjort 50, och det var ju 88, så det är dags nu att någon svensk, och Nylander ligger ju bäst till just nu.
Ja. Yla en varg?
Arr!
Det lät nästan som Florida. Hur låter de egentligen?
Ja, det är sheriffen. Det får ni lyssna på, sheriffen.
För Florida har ju verkligen varit också i blickfånget. Inte bara för att de spelar bra på isen, även utan sin stjärna Matt Tkachuk, så går det ju fint. Och nu har man applicerat kanske den här pusselbiten. Framförallt då som du var inne på, Erik, igår morgon NHL i fredags. De har tradat till sig Seth Jones. Det var en back som saknades. Nu har de honom. Är Florida en definitiv utmanare att försvara bucklan?
Ja, hålen efter Oliver Ekman Larsson och Montour, som Panthers tappade det efter de hade vunnit. Att de nu får in Seth Jones med sin högerfattning. Väldigt bra skott. Han kommer ju att blomma ut. Han har ju haft en väldigt dålig omgivning, om vi ska vara ärliga, där i Chicago Blackhawks, och kommer ju växa, och definitivt att Panthers blir en av de starkaste utmanarna för att vinna Stanley Cup.
Vad är din åsikt om det, Jakob?
Ja, men absolut, det här är väl exakt den pusselbiten som de sökte efter, som Erik var inne på. De blev av med två backgeneraler inför den här säsongen, så att man försökte med Adam Boqvist, föll inte så väl ut, han är i Islanders just nu. Så att det här är nog en perfekt pusselbit för dem. Och som Seth Jones, han har ju varit en superspelare i NHL. Jag minns han är i Columbus och i Nashville, där han var helt fantastisk. Och här i Chicago har han liksom inte riktigt kommit till sig rätt på samma sätt. Men det är för att laget inte varit särskilt starkt heller. Så det ska bli kul att se han i ett topplag igen.
Ja, och tänk vilka dueller kan bli där, Florida-Toronto sen i slutspel.
Ja. Ja, men jag sitter här och börjar vibrera. Det är så härligt när solen kommer fram, det blir ljusare tider. Djurgården och de andra lagen ska jaga slutspelet, att jaga en plats i SHL. Vi såg Färjestads damer gå upp till SDHL. Grattis till det, den längsta matchen genom tiderna i Sverige. Och sen ser vi fram emot VM här i maj. Vi ser fram emot Stanley Cup-slutspelet. Det är lite off-topic.
Ja, jag känner
bara vilken glädje det är att hockey nu, att nu går vi in i slutspelstiden.
Jag känner att du blir lite programledare. Där ska vi försöka hitta en övergång till nästa trade som var. För med svenska ögon så kom det väl ganska så väntat. Det har ju pratats om Gustav Nyqvist, veteranen i ligan, som hade en sån fin säsong i Nashville i fjol. Det har inte gått lika bra den här säsongen. Och nu är han tillbaka i Minnesota, där han var en kort session för något år sedan.
Ja, han pratade också i och med den här traden att han förväntade sig att bli tradad. Just med hans Nashville-situation som lag, när man går tungt år kommer missa slutspel, och att han sitter på ett utgående kontrakt. Så att han är en sån perfekt pusselbit och adderat till ett lag som går för att vinna. Han har rutinen, en bra spelare, kan spela nästan alla roller i ett lag. Så att, och sen så känner han till Minnesota, han var där tidigare, många svenskar i laget, och det är i princip samma trupp som när han var där sist, förutom att coachen har bytts ut. Så att, det blir nog ingen större problem för han att anpassa sig snabbt till.
Han är ju som en schweizerkniv,
alltså,
han har så mycket, eller som Sörgen säger, en potatis, kan användas till det mesta.
Ja, men hur bra är han just nu, tycker du, den här säsongen? I fjol så exploderade de över 70 poäng, men det har ju varit tungt den här säsongen.
Ja, men den kedjan i fjol med O'Reilly och Forsberg var en av NHLs bästa då, med Nyqvist också, men i år har de ju inte alls fått något stäm. Det har ju hela det här pusslet i Nashville blev ju inte alls vad de förhoppningarna med Stamkos in, Marchessault och Shea med flera. Men det är samma lite som med Seth Jones. Det blir en nytändning för Nyqvist. Nu hamnar han i ett lag med Minnesota. Ja, de har haft lite skadeproblem, men får de tillbaka så har de blivit ett friskt lag. Då är ju de en rejäl utmanare på den sidan.
Ja, absolut. De kanske inte är de största favoriterna, men de har ju legat uppe i toppen hela tiden och har ett stabilt lag rakt igenom, så de kan nog vara med och överraska ett slutspel. Sen kommer de inte gå in som favoriter, men de har ju absolut kapacitet att skaka om lite i ett slutspel.
De går för det i alla fall.
Det gör de.
Så är det ju. Svensk laget Minnesota Wild och Nyqvist, ja, han hade det där på känn.
Yeah, no, I knew something was coming, but probably a little earlier than expected. That's the only thing, I guess. But I was aware that something was probably going to happen. In saying that, happy to be back here. You know, I had a great time here last time 2 years ago, and happy to be back with this group.
No, Bill is always very honest with all the players. You know, he holds everyone accountable, and we give some credit when people are playing good too. And you know, this is a way of him saying, like as you said, I trust you guys, and I want us to win more and succeed more. So it's good for the team.
Ja, i det där laget där de kan prata en hel del svenska säkerligen också. De är en hel del för ett Minnesota som är på jakt då efter slutspel och hitta på någonting stort där. Och nu handlar det ju om för lagen där ute att bygga upp, att hitta någonting. De där sista pusselbitarna för att vara med och utmana trade deadline nästa, eller nu på fredag, så är det ett stängt fönster och gäller att hitta rätt kort. Och de svenska det pratas om, ja, Elias Pettersson har ju varit i ropet under lång tid. Vad säger du om möjligheterna att EP40 ska lämna Vancouver med ett nyskrivet kontrakt som man har?
Ja, jag tror ändå de är små. Jag tror det är för tidigt för att ge upp på Elias Pettersson. Han signade ett långt och stort kontrakt sent som förra året här. Och potentialen i Elias är skyhög. Och jag menar, en tyngre säsong här. Jag tror det är för tidigt för Vancouver att ge upp på honom.
Och det är ju inte något bra läge att trada bort honom nu när det står, aktien står ju så lågt som någonsin kan göra.
Ja, så är det. Och man tradar bort sin tidigare storstjärna också i JT Miller. Och jag tror att det skulle sända fel signaler till Vancouver om man tradar bort både JT Miller och Elias Pettersson samma säsong.
Alvin och Rutherford, GM, där, de kommer nog ligga lågt där med. Men däremot så har de i huvudbry hur de ska få igång honom på sikt.
Det är
en annan fråga, men pratar vi övergångar om vi kan gå över till en annan?
Ja, vad tänker du då?
Erik Karlsson
vill du in på och snudda lite vid. Just örat mot rälsen och Erik Karlsson, vad hör du? Vad läser du?
Ja, men läser och hör att det är många som är intresserade. Ja, han har ett stort kontrakt, det är 11,5 miljoner i lönetagsträff, men som vi har sett tidigare så kan i det här fallet till exempel Pittsburgh behålla en del av den lönetagsträffen, och sen så kan Dallas Stars, vi var inne på det i Godmorgon NHL senast också, att de har behov av en högerfattarback. Thomas Heiskanen skadad just nu, kommer han tillbaka och man får in Erik Karlsson, då blir de en rejäl utmanare till Stanley Cup. Så jag sitter och håller tummarna att Erik Karlsson, som är i toppform, han var jättebra i Four Nations, fenomenal, och var jättebra i Pittsburgh också efter den turneringen. Så
varför nu håller du tummarna?
Jo, men för att Erik Karlsson, han har ju vunnit 3 Norris Trophy som bästa back, men han har aldrig vunnit ett mästerskap på seniornivå och är ju en av världens bästa backar senaste decenniet. Så det skulle vara kul, tycker jag, som svensk att få se Erik i en bra omgivning som går för Stanley Cup.
Ja, men jag kan bara hålla med dig. Sen om det blir Dallas eller något annat lag, men en sån spelare som Erik Karlsson vill man ju se i ett slutspel. Man vill ju se han i de här heta matcherna, och någonstans undrar man ju han att få gå långt i ett slutspel. Han har missat slutspel några år i rad nu. Han var i för San Jose där han briljerade själv i princip. Gjorde 100 poäng som back. Och nu i Pittsburgh har det inte riktigt fallit lika väl ut som han kanske
har
hoppades från början.
Det är djupet i laget.
De har inte det. Så att han gick väl till Pittsburgh i förhoppningen om att nu kommer vi spela slutspel. Men det har ju blivit snarare tvärtom. Och kan Pittsburgh få något bra i gengäld för Erik, så skulle jag gärna se han i en contenderlag.
Ja, så lite större möjlighet att det händer någonting Erik Karlsson än Elias Pettersson om jag utläser E2 rätt. Om jag tar fram namnet Rickard Rakell, hur mycket stegras aktien då på att här kommer det hända någonting, en trade, med tanke på det ni pratade om tidigare, att han har en väldigt fin säsong?
Ja, det här är motsatsen då till Elias Pettersson. Rakell-aktien har ju skjutit i höjden ända sedan början på december. Han blev ratad inför Four Nations. Han har varit en av NHLs absolut bästa och hetaste spelare, och Rakell i rätt omgivning. Här ser vi honom med Rust och Crosby. Då excellerar ju han. Han behöver ju en omgivning där det är mycket give and go, där man hjälper varann.
Vad finns den då?
Ja, men det är många lag som skulle behöva Rickard Rakell. Så några adresser som jag skulle kunna se, till exempel Colorado, en adress. De har behov av forwards. Vi håller ju såklart tummen att Landeskog ska komma tillbaka, men chanserna är ju tyvärr inte så stora där. Så ser du någon annan adress för Rakell?
Ja, men det är, som jag säger, Raquel är en spelare som vi ser nu också. Han är så otroligt smart och han är inte bara en framspelare eller målskytt. Han är en sån spelare som är härlig att spela med också. För han vinner puckar, är på rätt sida och sådär. Så ett lag som behöver en komplementspelare i en första formation eller en stark spelare i en annan formation, där det har varit ett klockrent val av Rickard Raquel då. Men ett lag, ja... Det man får tänka, jag menar, Carolina går lite tyngre nu. Jag tycker att de har inte riktigt hittat sin rätta med Rantanen än.
Det är ett bra alternativ. Laget de mötte igår också, Toronto, de har ju, Kalle Järnkrok kommer ju tillbaka nu från sin operationsskada och spelar på tisdag förhoppningsvis. Men
du var ju kontakt lite med Rickards pappa, var det inte det? Rolle Raquel?
Jo.
Nämnde du någonting?
Jo, jag frågade Rolle om... Han säger såklart att han älskar att spela med Crosby i Pittsburgh. Du förstår, spela med en av världens bästa spelare inom tiderna. Men han sa, lite som jag var inne på också, att om det ska bli ett lag så ska det vara ett lag som spelar mycket give and go. Att det blir den typen av spel. Mm. Så att det inte är ett lag som bara slår långa stretchpassningar och sen ska man göra saker på egen hand. Och då finns det ju många alternativ på lag där han får ut sina styrkor, Raquel. För då kan han... bli en vinnare i Stanley Cup också.
Han bara, på det spelsättet, jag tror ett lag som New Jersey Devils hade passat han bra.
Ja,
också. Jag tänkte säga det också.
Och nu, tänk om Juice är skadad.
Ja, det är perfekt.
Ja, mycket bra, kan hända. Trade-deadline alltså på fredag. En som redan har blivit tradad, som skakade om med hela NHL, det var den där traden mellan Netchas och Mikko Rantanen. Storstjärnan i Colorado fick lämna Avalanche för Carolina, och Jonathan Lindqvist har samtalat med Rantanen som berättar om hur situationen blev när han fick reda på det där beslutet.
Whips it off from McKinnon. One timer. Score! Mikko Rantanen.
Yeah, it was obviously tough, you know, situation because you've been in a place for a long time and it happens. It's a surprise first of all, and it happens. Everything happens so quick, and then you're out the door, you go to a new team, and I think it helped me personally that there's a lot of games obviously in NHL. You have to think about the games, and when you're playing, you don't think about as much what happens off the ice and all this stuff. But yeah, if you like, you know, like right after the trade, you had a day off. There's a lot going on through your mind because you don't have practice or game to think about. So human side, it's obviously it's very tough if you enjoy somewhere and then you know you go somewhere else, but. I gotta say, you know, Carolina guys been really good. The team has been welcoming and very tight group over there. So I'm glad they've been nice to me.
How do you process it? Like, who do you talk to, like, to make sense of it?
Family is probably the first you talk, and you know, my girlfriend. For her, it's probably even tougher because she doesn't have the practices and games to think about. She only thinks about the off-ice life and. So with her, and then obviously my parents try to talk with them, and you have friends and family you try to lean on and kind of get their feel, and usually it's obviously positive mindset from them, but not easy for sure.
Did you talk to Gabe at all about it?
Yeah, I talked with him. I saw him the morning I flew to meet the Carolina team. You know, I saw him, obviously a really good friend of mine in Colorado, and yeah, it was emotional, you know, to see him, and just because what we went through together, and obviously winning 2022, it means a lot, and good friend of mine. So it was a big conversation for sure.
Yeah, how would you describe that journey? Like you said, you were at the bottom, you got to win. He had his injury, had a trade. Like, just a journey. You don't have that with too many guys. I mean, there's so much change in the NHL. It's only that few guys that you played so long.
Yeah, it's you know, Gabe was the captain when I got drafted, and he was the captain my rookie year, and the whole time I was there. So the way he treated me when I was a rookie, I'm never gonna forget it, you know, because he was always there, always helping me, and for us to be worst team in the league in 16-17, and then 5 years later win the cup together, and he was obviously a big part of it, and you know, the captain, I was so happy to see him hoist the Stanley Cup. So yeah, he was one of the best teammates I've ever had.
Ja, väldigt fina ord om Gabriel Landeskog. Så saknad som han är där på isen i Colorado. Och lagkamrat då med Mikko Rantanen under flera säsonger. Och man glömmer ju lätt den där biten. Människan Mikko Rantanen. Man tänker på, ja, men det är en storstjärna. Han får väl göra det som det blir av. Han tjänar sina pengar. Men ändå det personliga, Jakob. Du som har varit i den här situationen också. När det blir trader, man får helt plötsligt få lämna sitt hem och sina vänner.
Ja, men som du säger, det är inte bara hockeyspel. Det är människor det handlar om också. Och tittar man i Rantanens fall, han nämner det också. Han har varit med under de tuffa åren med Colorado också. Mm. Där de kom sist i hela NHL. Och tillsammans med den här stommen, McKinnon i Landeskog, McCarr kom in lite senare. Att fått bygga upp det här laget till ett vinnande lag som till slut nådde toppen och vann Stanley Cup. Man skapar ju känslor till just de lagkamraterna, personerna, hela organisationen. Allt från materialare till de som var på kontoret.
Bednar-coachen
har varit med. Samtidigt som man har en familjesituation också. Där ens fru och barn kanske har skola, aktiviteter, vänner. Frun kanske har ett jobb. Så att det är mycket som förändras på bara en sekund. Och det tar tid att anpassa sig för vissa såklart till den nya situationen. Och det är mycket att rodda. Vart ska vi bo? Vilken skola ska barnen gå i? Mm. Vart ska de spela hockey? Vart ska de dansa? Allt det där som man måste rodda runt omkring.
Och det kanske är ett av svaren till varför han bara då poängkungen har gjort 6 poäng så här långt för Carolina. För det har ju inte riktigt stämt. Och Carolina försöker skriva ett långt kontrakt nu med sin nya guldklimp som det ska vara här. Man lämnade ju Netschas och satsade på Rantanen. Men man kommer ingenstans, Erik. Hur problematisk är situationen?
Ja, den är ytterst problematisk. Det är uppenbart att det inte har blivit alls den utväxling man hoppades på. Framförallt att kunna skriva ett långt 8-årskontrakt med The Moose, som man kallas, den här finska jätten. Men det här är ju... Problemet blir ju nu, kan man inte skriva ett långt kontrakt med honom innan fredag och 7 mars, då blir det ju återigen en rental om man behåller honom. Alltså en spelare man hyr
Som Gensel förra året.
Och då har han fri sen att gå vart som helst. Och då har man förlorat Netschas, som ju var en egentligen likvärdig stjärna. Kanske något sämre egentligen.
Med en betydligt lägre lön också under några år till.
Så men om du får bestämma, vad kommer hända?
Ja, alltså om jag hade varit i Carolina hade jag ju såklart försökt skriva med honom. Mm. Det gör de ju.
Yep.
Men det verkar ju inte funka. Och då är det ju bara att försöka trada honom och få så mycket som möjligt för honom. Till exempel till LA Kings, går rykten nu där borta att han ska... bra adress. Och du hade också ett förslag som var intressant.
Ja, men jag har en känsla, om nu inte Carolina lyckas signa Rantanen här nu innan fredag, så... Det finns ett lag som alltid är med i de här diskussionerna och lyckas på något sätt få den här typen av spelare. Och det är Las Vegas.
Okej.
Ja, alltså jag tror, jag har en känsla av att de kommer vara där och nosa efter Rantanen om nu inte Carolina ska lyckas signa honom. Och gör de inte det, då skulle jag säga att det är en smärre katastrof för Carolina. För man har försökat så mycket för att få honom. Och gör man inte det så ser man nästan lite dumma ut faktiskt.
Mm. Men borde man inte ha kollat upp det här innan man gjorde den här träningen? Funkar det inte så att man har sonderat terrängen, att han verkligen vill skriva ett avtal med dem?
Man kan ju tycka det, men som han sa, han visste ju inte ens om att han skulle bli tradad. Det var som en chock för han. När han pratade i intervjuerna så var väl han beredd att fortsätta förhandla med Colorado och få spela kvar där. Men tänk om det skulle bli en sån trade som att, eller inte en trade, men att han signar med Colorado efter säsongen, går tillbaka dit.
Ja!
Går tillbaka dit.
Och då har de både Netschas och Rantanen. Och McKinnon. Ja. Men det här är ju skumt. Alltså det är väldigt märklig kommunikation hur det blev. Att det inte blev att han förlängde kanske för 12 miljoner i Colorado. Mm. Ja. Det var ju han chockad själv över Rantanen. Och så hamnade han där. Så det är ju någonting med hans rådgivare också som är lite skumt. Ja. Skummare än mina glasögon.
Han var väldigt bra när man såg honom på nära håll under Fornations.
Ja,
han var stark där bakom mål och ett härligt spelsinne. Det är en av de där stora frågorna. Trade deadline alltså på fredag. Det blir ett specialavsnitt på fredag här i Godmorgon NHL där vi verkligen tar tag i alla rykten och det som då redan kommer vara bekräftat på fredag. Vad som pratas om mer i NHL-världen, det är flera spelare. Brock Nelson är ju en veteran som varit med länge i Islanders. Det surras lite kring där att han ska kanske byta färg på den där hjälmen och kanske få ha kvar tröjnummer, typ, säger Erik. Men ändå, var är Nelson på väg, tror du?
Ja, men han, den här typen av center som Nelson är, han förstärker ju alla lag. Alltså det är, vi har sett de här lagen som har gått hela vägen och vunnit. De har ju tre riktigt stabila kedjor. Och så har de en avlastningsfjärde kedja. Och Brock Nelson är ju, vi pratar Colorado Avalanche. Han skulle ju vara väldigt bra. Middlestat där har ju varit lite ifrågasatt. Och där skulle ju Nelson stabilisera upp det. Så det är en av adresserna där ryktena går runt Brock Nelson.
Ja. Vad tycker du om Brock Nelson som spelare?
Ja, men för mig är han en andra center i ett Stanley Cup-vinnande lag. Han är ingen första center i mina ögon, men han är en sån här pålitlig center, klassisk center. Bra bakåt, bra hemåt, inte jätteflashy, men gör sina lagkamrater bättre. Och han har ju år efter år varit en jätteviktig kugge i Islanders lag. Och fast de har gått lite tyngre så levererar han på samma höga nivå år ut och år in. Så att, Vilket Stanley Cup-jagande lag som helst hade ju varit glad över att få honom till sitt lag.
Över 40 poäng nu. Ni hör ju själva, det kommer bli väldigt intressant det här med trade deadline på fredag. Alltså med Raquel, med Erik Karlsson som var inne på Binnington kanske man kan säga också.
Binnington vill jag ju se i Edmonton Oilers, men det är kanske är en önskedröm bara.
Ja, vi får se. Winnington som ju var väldigt vass, framförallt i finalen. Han räddade ju Kanada med ett par sanslösa räddningar. Och hur viktigt är det att han har visat att han är en vinnare när det gäller som mest? Han har vunnit en final 7 också då med St. Louis just i den där arenan,
Tidigarden då, när St. Louis vann mot Boston. Och det är det som är frågetecknet för Edmonton Oilers, som har en tuffare period nu och förlorar rätt mycket. Men Skinner och Pickard som är målvakterna i Oilers, de håller ju inte den här matchvinnarnivån som vi har sett från Binner the Winner.
Ja, kolla på den där.
Ja, och det är den typen av räddning man vill ha, Jakob.
Ja, men Erik, han är en vinnare, och som lag behöver man ju en målvakt som tar det den ska, plus några räddningar som man kanske inte ska ta, som man hjälper laget i de här utsatta lägena. Och det har han bevisat flera gånger om, att han, när det just står och väger de här matcherna, så gör han de här kvalificerade räddningar som man kanske egentligen inte ska rädda.
Och nu vann han tillsammans med Connor McDavid, så Connor McDavid har garanterat...
Ja, han har gått i god för honom.
Gått i god för honom till Stan Bowman då, GM, men att den försök få hit den här killen. Det är lättare sagt än gjort, men lös det.
Ja, du säger det. Lös det bara, så enkelt är det.
Det är skönt att säga.
Bolla med lite siffror fram och tillbaka, så får vi se. Men vi fångar upp det där på fredag, som sagt, igår morgon NHL. Det var Binnington, målvaktsposition. En rutinerad buvaktare är ju han, med många andra som vi ser vecka ut och vecka in. Men det är nya målvakter på gång som sätter färg på ligan också. Rookies som sätter färg. Erik, målvakt, du hade någon som du tror kan bli årets rookie?
Ja, han ylade som en varg, Håkan Loob. Och faktiskt i målet i just Calgary Flames, där har vi ju Wolf, vargen. Och han är så otroligt explosiv. Bara 183 centimeter lång. Men han är aktuell faktiskt att vinna årets rookie. Han har gjort en kanonsäsong där i Calgary.
Ja, annars tittar man på Calder då, som de jagar för att bli främsta rookie, så blir det en liten kamp mellan USA, Kanada och Ryssland. Det är tre stycken storaste spelare som kommer vara med i ligan under lång tid. Vi tänker på Lane Hudson, 21-årig amerikanen, som har gjort 46 poäng. Celebrini såklart i San Jose, 44 poäng. Och så Michkov då, den ryska trollkarlen där, 20 år ung, 44 poäng. Hur ser du på det här racet när du ska bli årets rookie?
Ja, men det är ju... Jag tror att Wolf, tyvärr Erik, med målvakten, han kommer inte få priser. Och det tror jag inte, men
nej,
jag kanske har fel.
En bubblare.
Ja, så det är de här tre det står emellan. Och... skulle säga, så det är en kamp mellan Celebrini och Hudson, och jag tror att det är sån som Hudson kommer vinna.
Michkov då?
Vad sa du?
Michkov.
Ja, han har ju varit fantastisk också såklart, men jag tror på det sättet som Hudson har tagit kliv i Montreal i år. Han började lite bakom Matheson, han fick inte spela första powerplay, har växt in i den rollen och har bara gått från klarhet till klarhet, och han ser ut som han har spelat i NHL hur många år som helst liksom. Så att det, jag har han som favorit på den ballet.
Vad svarar du, Erik?
Ja, men jag sitter och tittar lite på tidigare vinnare. Bedard vann ju, så var Beniers, det är två forwards. Och sen 22 vann ju Moritz Seider, tysken där då. Och sen har vi Kaprizov 21 och sen Makar 20. Så det är lite oftare forwards vinner, så det kanske är dags för en back då, så Hudson. Så det är ingen, jag är personligen väldigt förtjust i Michkov, eftersom han är liten, otroligt finurlig teknisk spelare.
Ja, jag håller med. Men det är ett härligt race, det blir där. Ja. Och ni undrar säkerligen, vad är de svenska rookiesarna? Ja, vi är ju lite bortskämda med svenskar som brukar vara uppe, men det är ett par säsonger sedan nu. Så här ser det ut den här säsongen 24-25 med Emil Heinemann i Montreal som bäst. 17 poäng har han spelat in, och sen ett hopp ner till Oscar Bäck som även han är rookie i Dallas, och så Adam Edström på tredje plats och backen Albert Johansson med 7 poäng. Men det är skrala poängskörda för de svenska rookiesarna. Vad beror det på?
Jag menar, för något år sedan då hade vi Raymond, och det är väl sånt år. Ibland så tar det lite längre tid för de svenska unga spelarna att etablera sig. Jag menar, sånt som Liam Ögren, Leckermark, deras första år där borta. Vissa behöver ett år i farmaligan. Det är möjligt att de kommer nästa år. Ja. Har de inte spelat tillräckligt många matcher så kan ju de kvalificera sig för årets rookie också. Ja. Så jag tror inte det är något man behöver ställa sig blind på. Vad är det som har hänt? Utan det går i vågor.
Vissa årgångar är det inte de här riktiga topp-topp-talangerna. Jag tittade historiskt faktiskt i natt när jag låg vaken där, och det är precis det här som händer, att vissa årgångar, då kommer de här. Jag menar, 2019 då vann Elias Pettersson och Rasmus Dahlin var också nominerad. Det var en sån här toppårgång.
Men vi har ju blivit bortskämda om man går tillbaka med Peter Forsberg som vann. Året efter så vann ju Daniel Alfredsson.
95-96.
Ja.
Och här snackar vi alltså supertalang. Jag menar, Peter Forsberg, det är en sån här exceptionell begåvning som både när han väl kom i puberteten där han var 15-16 och det började ta fart, då var han ju ostoppbar. Här har vi en late bloomer, Alfredsson, som inte spelade i de tidiga juniorlandslagen, men sen i slutet på tonåren fick han ju enorm skjuts i karriären, och när han väl kom över till NHL, ja, men då var han ju en stjärna direkt. Ja.
Och det var ju sådana här spel som man växte upp med, som jag gissar att du var som förebild också, Jakob. Så kom ju Gabriel Anderskog som tog lite en annan väg över och satt stor prägel på ligan direkt.
Ja, men jag spelade med i Djurgården och sen åkte han över och spelade juniorhockey i Kanada i Kitchener Rangers. Och blev en ledare där när han varit lagkapten för det juniorlaget. Och bara andra året i NHL också fick han ta över kaptensrollen där. Men han kom in i NHL och spelade blandning mellan svenskt och transatlantiskt med sin fysik.
Hela
och hela paketet. Och pratar engelska bättre än de flesta nordamerikaner till och med. Så att han är en sån härlig aura kring sig, Gabbe. Och för mig var det naturligt att han skulle vinna det priset just där.
Är han den svenska rookie som har satt största avtryck under sin debutsäsong? Är han förbi till och med Foppa Alfredsson?
Ja, det vågar jag inte säga på. Nej. Jag kommer inte riktigt ihåg Peter och deras debutsäsonger, men han ligger väl där uppe. Han är väldigt årets rookie, så att han har ju satt ett markant avtryck.
Men du ska ju vara någonting extra, för att jag gick ju... Ja, Forsberg, Alfredsson, Landeskog, Elias Pettersson, det är ju de som har vunnit. Sen har vi haft flera nominerade. Lidström var nominerad, Renberg var nominerade med Niklas Bäckström utan att vinna. Men att vara där uppe och snacka Calder, då ska det vara något speciellt. Och ni har ju faktiskt några i Djurgården som kommer att vara aktuella för topp 10.
Ja, vi kommer komma in på det också med de här bitarna. Just talangfabriken i Sverige, hur står det till? Vi har ju pratat mycket om det med tanke på resultaten i junior-VM. Bara 2 guld som har blivit där. En som jobbar med det här på nära håll är ju före detta storspelaren. Han har vunnit 3 stycken SM-guld, över 700 matcher i elitserien, SHL, spelat VM och spelat NHL också. Per Ledin som jobbar med hockeyn uppe i Norrbotten nu med hockeygymnasium. God morgon, Per!
God morgon!
God morgon!
Läget. Berätta lite först, Per, det är hur bra som helst. Vi hoppas det är med dig också. Kan du inte berätta lite om din situation när det handlar om hockey nu, Per? Vad du arbetar med?
Man är besatt av ishockey och på något sätt så ju länge man har väl alltid varit det på något sätt. Jobbar väl, jag skulle kunna prata längst med om det här, men för tillfället så har jag ett J18-lag som jag tränar uppe i Norrbotten som heter Sundby Sportklubb, som gick upp till elit i fjol och som vi spelar i år, hållit oss kvar. Är ju ruskigt besatt av det här med individuell utveckling och just det här talang, vad är talang? Nej, men gjorde väl en ganska intressant resa själv, just att man kanske inte var supertalangen, men man gick den långa vägen. Nästan lite off-piste så att säga, och ta sig fram. Så jag brinner av det här med utveckling och utveckla talanger och unga, både pojkar och flickor.
Och det är det som är intressant också då, den här resan fram för att ta sig upp till den absoluta eliten. Du lyckades ju med det, Per. Nu har det ju ritats om lite på kartan just när man ska få fram de här talangerna. Hur fungerar det nu, tycker du, i svensk hockey för att förädla talanger?
Ja, det är ganska tufft. Jag skulle nog säga att det är väl två race som gäller. Och det är väl att du alltså, tidig i puberteten. Just att du har bra kontakter som gör att du, nej, men du ligger steget före i allting. Jag kan uppleva ibland att tävlingen, alltså du sållar ut för tidigt, alldeles för tidigt. Och det är klart, när man blickar tillbaka när man själv var ung så var det nog säkert på samma sätt så också då. Men där skulle man vilja lite ändra lite grann på. Just det här på mindsetet. Jag är född 78, ja, och tittar jag på de killarna som var stjärnor i mitt då. Vi hade, jag tycker Macca Nilsson var Christian Lyselius, Bo Medien, och halva grejen för det är just det här att du har men du inspireras av dem. Jag vill också bli som dem. Men också förstå att ta sig dit, att man kan ta den långa vägen, att du har ett intresse, att du har, du känner att det är kul, en passion för det du gör, och kan du bidra och ta med dig den, så gör det att du orkar stå ut över tid, för det är egentligen det det handlar om, att livet är orättvist lite grann så. Och det är väl därför där då man kommer in i min roll att försöka hitta de här som är sena i puberteten och på något sätt pumpa däcken på dem, och de ska förstå att ni är minst lika bra, men det är just att det är svårt på dem med genetik och sådär. Det är ju en utbildning att bli hockeyspelare. Det är väldigt lätt. Man tror oftast med Instagram och alltihop att det ska likes, snabba, att allting ska gå så himla snabbt. Men det spelar ingen roll vilket yrke den har. Och någonstans så är det här att intresset och personen, att det är den som måste vägleda dig framåt och att inte ge upp då.
Och det är det som är så intressant, att det ska finnas olika vägar framåt. För ser man med ditt yrke nu i Djurgården, som Erik var inne på där, Jakob, så har ni ju jättetalanger som ju kommer gå tidigt i draften. Man pratar ju till och med om att två stycken ska gå i topp 10 då, med Eklund och Fondell. Hur skulle du vilja beskriva situationen med dem? Samtidigt som vi ser i bild också, och ni som lyssnar på podcasten kan notera att draften 2026 så är det tre stycken svenska till då, med Viggo Björk och Elton Hermansson och Ivar Stenberg, som är aktuella att gå väldigt tidigt. Hur ser du på den här resan som Frondell och Eklund gör just nu?
Ja, men den är jättespännande såklart. Och det ska tilläggas att, som Per Ledin är inne på, att de här har jobbat stenhårt ända från att de var små barn. Och det har ju tagit dem hela vägen hit. Och det är såklart många bitar. Deras genetik också såklart, som Per säger. Men just det hårda jobbet de har lagt ner och den passionen de har för hockeyn, att de hela tiden vill köra extra, jobba vidare, är nyfikna, fråga frågor, vill lära sig av de äldre spelarna och tränarna. De är som svampar där ute och vill bli bättre. Och jag tror det är just den passionen man behöver om man ska nå den absoluta toppen. Man måste ha det där lilla extra drivet som sticker ut från mängden egentligen.
Nu är Djurgården en förening som de flesta speglar mot och blickar lite avundsjukt mot för att de får fram spelare efter spelare. Per, men hur ser du på den här hetsen som har blivit lite runt SHL och Hockeyallsvenskan med jakten efter väldigt unga spelare?
Ja, men det som jag var lite inne på tidigare är att den är ju, det kanske alltid varit så, men det har blivit mer, har det blivit som ännu mer synbart att man pratar om det och så vidare. Men precis som Jakob säger, så de här två killarna, de har ju en passion. De är ju intresserade. Då ser man ju hur de är. Alltså jag har förstått att, läst på lite grann, som Frondell, han tycker om att göra det lite extra. Jag menar, Eklund har sina brorsor som vägledare. Så jag menar, det tycker man behöver dra lite lärdom också ja, men som jag såg ju upp till de här andra killarna. Alltså, Macca Nilsson, han var ju 16 år när han spelade JVM, så många och duktiga killar. Och jag blev inspirerad av dem och kände så här, jag vill lära mig, jag vill bli som dem. Men jag får gå den här bakdörren hela tiden. Men det är just det där, passionen, tycka någonting är kul, ha ett intresse för det, det blir som passion och nyfikenheten att våga be om hjälp då. Och det är där då som man kan också se på den privata sektorn att ja, men olika skillsföretag kommer in och försöker hjälpa och det är väl på gott och ont. Tittar man tillbaka på våran tid då kanske man var ute på allmänhetens åkning eller man tränar med yngre lag, men det har nästan blivit lite tabu att som äldre spelare träna med de som är 1, 2, 3 år yngre, utan och jag skulle nog säga att man skulle vilja ta tillbaka det här med att du måste hitta din egen väg. Det är klart att man ska, jag tror just det att man blir, snöar man in sig på att man blir avundsjuk, att det är fuskigt och så här, då är det en farlig väg, utan man måste helt enkelt ro i sin egen båt.
Det här tycker jag att vi skulle kunna prata i flera timmar, men jag vill bara komma in. Jag brukar ta dig som exempel till unga killar och tjejer, Ledda. Att, jag menar, för det var det ingen motorväg som vi pratade om de här killarna från Dell och Viggo Björk och de tidigt biologiskt mogna, enormt begåvade. De har det inre drivet. För de blir ju en motorväg. Sådana som du, lite mer off-pist, hamnar på grusvägar vid sidan om, men fortsätter gasa och kämpa sig igenom. Och då är man inte med i pojk- och juniorlandslag när man är 16, 17, 18. Men när du väl börja få ihop pusslet och bli 20, 21, 22, 23, 24 år, då har du lärt dig spela hockey på rätt sätt. Och då kan du också ha en bra elitkarriär som hockeyspelare på något sätt. Och det är det som är utmaningen. Och forskningen visar ju också att de som inte är biologiskt tidigt mogna, de riskerar att sluta när de är 14, 15 år för att de blir bortselekterade då med tv-pucken och kommer inte in på nio. Och det är därför jag menar sån som du, Pelle Dini. Jag skulle vilja klona dig ut i hela hockeysverige till alla de som inte är de här toppbegåvningarna, så att du kan jobba med positiv förstärkning och guida de som hamnar på kanske lokala hockeygymnasier som du jobbar i Sunderbyn. Vad säger du om det?
Nej, men som sagt, det
är ju... klona dig?
Ja, jag är beredd att jobba dygnet runt för dem. Nej, men jag drog ju tidigt, jag flyttade till Vännäs och då fick jag en som hette Hans Virus Lindberg som fyllde faktiskt 80 år i år.
Grattis.
Fantastisk. Jag får säga grattis till Virus. Det som var kul med honom då, som ändå har varit tränare och spelat själv och legendarisk på 70-tal och sådär. Han pratade just där om elitkarriär, hur lång är elitkarriär? Ja, vi kom väl överens om någonstans att det är en elitkarriär mellan 12 år då. Och när är gränsen för att slå igenom? Vi pratar om Peter Forsberg slog igenom när man kanske var 18. Spelade 12 år och vi kan ta upp och prata om de här grejerna. Kjell Samuelsson, jag vet inte om Jakob vet vem där, men Gide måste ju veta vem det är.
Big Kjell.
Han slog igenom när han var 27 och spelade sedan var 39. Så jag menar, någonstans så måste man också förstå att snittåldern debuterar i SHL är 27 år. Och ska du utbilda dig till läkare eller lärare som tar också tid. Det är väl bara i hockeyvärlden vi har hamnat med lite grann att alltså de här killarna som går den här raka vägen. Mm. Ja men exakt, de är exceptionella och de har en så ruskigt passion och det är egentligen bara de har som hunnit jackpotten på men det är ju grund och botten att de har en passion för det de gör och det är ju det som tar dem dit de vill, men det är därför man vill belysa att alla måste som hitta sin egen väg och att de gör det här i lugn och ro.
Jag ser att du sitter och tänker på något, Jakob.
Jag är bara nyfiken också på hur du jobbar med de här killarna. Du snackar om individuell utveckling och allt sånt där. Vad är det viktigaste du trycker på? Liksom, dels utanför isen men även på isen i spel och övningar och hela den biten. För att få de här att ta det här nästa steget.
Men det är väl först och främst så gäller det att försöka på något sätt lära känna dem. Alltså, det går inte bara att köra rakt fram utan just att man får en bra dialog och det är väl klart att du får pumpa däcken på dem och lyfta upp dem lite grann för att man är lite knäckt. Alltså, tar man då till exempel i alla stora län i Sverige så har du ju ett SHL-lag, alla vill ju spela där då. Och på något sätt ändå pumpa däcken och tala om hur bra de är. Sen, alltifrån att man lära dem att förstå att det är ganska enkelt egentligen, för varje nivå kräver en viss typ av, som sagt, fysik. Och det måste jobba vid sidan om. Och sen har du detaljer i spelet, ifrån till skridskåkning, klubbteknik. Men i slutändan så är det väl att ja, men hur gör du andra bättre? Hur förstår du spelet? Och jag är ju, har ju en jättebra tränarstab, alltså med Jonathan Victorsson och Pierre Holmgren, vi pratar hela tiden om det här. Så vi är många som vi kan, alla vägar leder till Rom lite grann, som vi kan, vi är tre olika ledarskap som vi kan tillsammans hjälpa dem att förstå vad varje spelare. Vi brukar prata väldigt mycket om deras styrkor. Är man bra på någonting, så trycka på det. Är du bra på någonting, så ska du göra det ofta. Det betyder inte då till exempel att lägsta nivån, om man nu har eventuella svagheter, det är klart att, men då får man fila på vid sidan om då. Men det kanske inte alltid är lika kul och sådär, men jag tyckte de verkar tycka att det är både kul och uppskattat, och vi har några killar som är riktigt på väg och framåt, och som försöker vägleda dem och sådär. Men till syvende och sist så är det fortfarande så att man måste som ingjuta att få samma passion som vi fyra tycker om ishockey, att ingjuta det till de som är, oavsett om man har en hockeyskola eller en skills camp eller sådär, så allt ifrån att de är yngre till att de är i ens lag och sådär. Alltså, jag vet inte om du fick svar på din fråga där, men det är ganska...
Jo, men det är bra. Jo, det är intressant. Det är säkerligen många där som undrar också, Per, kort svar. Får man se de där berömda, mörka Ledin-ögonen när du är coach också? Kan du bli så där Per Ledin-förbannad?
Ja, det kan jag bli.
I det här nya yrket. Det kan du?
Ja,
det
är bra. Ja, det kan jag. Och det har väl mer att göra på när man inte gör sitt bästa. Alltså, just att du inte tävlar. Det är väl det viktigaste. Och framförallt att du lite grann gör det här allt för att vinna. För det är väl inte det handlar om. Att när du är med i en lagidrott så måste du som... Du måste stämpla in och tävla och göra allt för laget. Och det spelar väl ingen roll.
Det är det som svensk hockey jaga också, och ska bli bäst år 2030, så ska Sverige vara bäst i världen igen i ishockeyn. Och det är underbart att det finns olika vägar, och det uppskattas det jobbet du gör, Per. Vi kommer följa det noggrant såklart i Sunderby, och du har ju arbetat som expert tillsammans med mig.
Jag ska bara avsluta och säga, och tyvärr, men det börjar ju på träning där, och just det är det här man får försöka få dem till att förstå att det börjar på träning och ta med det till matchen
Verkligen, och du, som var inne på, du var ju expert med mig och Erik i junior-VM 2020, tror jag det var, i Östra var. Då hade du en uppgift som du hade fått innan vi åkte ner. Det var att prata kring en viss ishockeyspelare som du tyckte hade bäst stuk i hela hockeyvärlden. När du väl fick göra det, så fick du bara 30 sekunder, så skulle vi gå på reklam. Men här ska du få 45 sekunder att prata kring den här killen som dyker upp i bild nu. Jag berättar för podcastlyssnarna också att det är Sergej Fedorov. Varför älskar du Fedorov så mycket?
Ja, men som sagt, jag växte ju upp, hade ju planscher i det här rummet med honom. Inte bara det, att han hade ju vita skridskor, stack ut otroligt tidigt. Men hans gudamenade teknik, jag har ju några highlights där när han får en 2-1 och kommer in utan hjälm. Alltså, give and go avslutas, och det var ju så här... och så när väl, jag kan prata mycket som helst om honom i alla fall, men han hade som... raka motsatsen till man själv var. Och det blir väl så lite grann. Så att jag försökte...
Du hade väl vita handskar i alla fall.
Ja, precis. Jag försökte väl när jag var ung. Ja. Sen gick jag över till svart då. För jag tänkte att jag kommer aldrig bli en Fedorov.
Vet du, Per, det här är rätt roligt. God morgon NHL. Vi har haft Mats Sundin här, Henrik Sedin, Peter Forsberg. Alltså alla stora hockeyspelare. Men idag när en kollega till oss fick höra att Per Ledin, här dyker han upp också, Erik Wäckerud som är programledare för programmet som kommer efter oss, Tiki-Taka, när du fick höra att Per Ledin skulle dyka upp, då blev du helt vild. Berätta.
Ja, men så är det. Nu hoppar jag in här och kuppar mig in i det här programmet. Lite övertid, men är det någon som får gå på övertid så är det du, Ledda. Nämligen, om Sergej Fedorov är din favoritspelare genom tiden. Ja, nu fick jag lyssning här också. Ja. Så skickar jag bara med en liten passning här. Jag spelar ju alltså, du pratar ju om off-pist-karriär. En sån håller jag på med just nu. På tisdagar här i Stockholm så har jag börjat spela hockey på äldre dagar. För 10 år sedan. Folk tror att jag har nummer 97 på ryggen på grund av Conor McDavid ledda. Så är det absolut inte. Jag vill bara säga tack för dina år i HV71. Jag är från Jönköping, och är det någonting jag vill så är det att du snörar på dig skridskorna och kommer tillbaka nu och är med och hjälper till igen. Det hoppas jag du förstår.
Ja, jag är redo, så att du behöver bara lösa ut kontrakt så.
Bra.
Det är inte hos mig det sitter.
Du, inga problem. Det kommer vi fixa.
Ja, det är underbart.
Ja, jättebra. Tack. Ticke, tack. Ja. Vi kör igång alldeles strax.
Jajamän. 10-0-0. Får du kolla på det, vet du. Ledin berör alla. Det är helt underbart. Vad kul att vara att se dig igen, Per. Lycka
tack
till nu med det stora jobbet som du gör.
Jag följer varje morgon, så att det är grymt att få sitta och lyssna på. Jag står på trappmaskinen underbart. Och så bara få...
Fortsätt utbilda, Ledda. Du är så viktig för svensk hockey. Positiv förstärkning, passion. Mm. Världens häftigaste sport, och du förmedlar det.
Vi håller kontakten, så tittar vi till dig senare och följer upp arbetet. Tack. Per Ledin alltså. Med tre stycken SM-guld och över 700 matcher. Har du mött honom?
Ja, absolut. Ja.
Jag har haft några härliga incidenter som Peter Forsberg hade till exempel.
Nej, han var inte på mig lika mycket som Peter Forsberg. Men fantastisk hockeyspelare på sitt sätt. Ja. Och otroligt nyttigt för alla lagarna han spelat i.
Och vi som känner honom nära också. Jag hade honom i Färjestad, var med och vann guld där också. Och vann ju COL med Luleå, vill jag minnas. Men just det här, när han har rustningen på sig, då ger han allt för laget och kan ju vara sjukt jobb att möta. Men utanför, superkille som värnar om laget och jättevarm människa. Så bra förebild för unga hockeyspelare.
Ja, och jag har sett honom reta upp Erik Granqvist också när han körde bil hem efter en sändning en gång. Det är första gången jag såg Erik bli riktigt förbannad. Ledin satt i baksätet och höll på att säga en massa saker.
Vet du, han är ju av, på något sätt av naturen så får han ju folk ur balans. Jag gjorde en U-sväng där i 60, så all mat vi hade köpt flög runt i bilen. Så han fick mig ur balans också.
Ja, har hållit balansen helt perfekt under det här inledande Godmorgon NHL den här veckan. Vad trevligt det har varit att samtala med dig, Erik. Detsamma. Och med dig, Jakob. Och grattis till Eftersport igen.
Tack.
34 år ung Jakob Josefsson, som ni kommer se mycket av under slutspurten av den här säsongen. Det blir ju hockey-VM sen också i Avicii Arena med starten 9 maj. Men Godmorgon NHL är tillbaka på fredag. Tiki-taka som ni såg dyka upp här 10.00 på Viaplay. Och så glömmer ni inte bort att skid-VM pågår ju med nya tävlingar och nya medaljjakter imorgon. Det är bara fram med flaggan igen, Erik, och hålla koll. Och så kan ni kolla på FA-cupen ikväll. En ny match som följs ikväll med Nottingham mot Ipswich. Viaplay, mängd av sport. Visst är det härligt?
Underbart.
Må bäst nu, så ses vi snart igen. Hej, hej.
Hej.